Du är tilldelad en text från Matteus evangeliet, kapitel 13. Kapitel 13, vers 24 till 52. Han la fram en annan liknelse för dem. Himmelriket är som en man som sådde god säd i sin åker. Men medan folket sov kom hans fiende och sådde ogräs mitt bland vetet och gick sedan sin väg. När säden växte upp och gick i ax visade sig också ogräset. Då gick tjänarna till sin herre och sa: Herre, visst sådde du god säd i din åker. Varifrån kommer då ogräset? Han svarade: Detta har en fiende gjort. Tjänarna frågade honom: Vill du att vi ska gå och samla ihop det? Nej, svarade han. Då kan ni rycka upp vetet samtidigt som ni rensar ut ogräset. Låt båda växa tillsammans fram till skörden. När skördetiden är inne ska jag säga till skördemännen: Samla först ihop ogräset och bind det i knippen för att brännas. Men vetet ska ni samla in i min lada. Han la fram en annan liknelse för dem. Himmelriket är som ett senapskorn som en man tar och sår i sin åker. Det är minst av alla frön. Men när det har växt upp är det störst av alla köksväxter och blir ett träd, så att himlens fåglar kommer och bygger bo bland grenarna. Ännu en liknelse gav han dem. Himmelriket är som en surdeg som en kvinna tar och blandar in 3 mått mjöl tills allt sammans blir syrat. Allt detta talade Jesus till folket i liknelser. Han talade bara i liknelser till dem för att det skulle uppfyllas som var sagt genom profeten: Jag vill öppna min mun för att tala i liknelser, förkunna vad som varit dolt sedan världens skapelse. Sedan lämnade Jesus folket och gick hem. Hans lärjungar kom då fram till honom och sa: Förklara liknelsen om ogräset i åkern för oss. Han svarade: Den som sår den goda säden är människosonen. Åkern är världen. Den goda säden är rikets barn. Ogräset är den ondes barn. Fienden som sådde det är djävulen. Skörden är tidens slut och skördemännen är änglar. Som när ogräset samlas ihop och bränns upp i eld ska det bli vid tidens slut. Människosonen ska sända ut sina änglar och de ska samla ihop ur hans rike allt som förleder och alla som gör orätt och kasta dem i den brinnande ugnen. Där ska man gråta och gnissla tänder. Då ska de rättfärdiga lysa som solen i sin fars rike. Hör du som har öron. Himmelriket är som en skatt som ligger gömd i en åker. En man finner den och gömmer den igen. Och i sin glädje går han och säljer allt han äger och köper den åkern. Himmelriket är också som en köpman som sökte efter fina pärlor. När han fann en mycket dyrbar pärla gick han och sålde allt han ägde och köpte den. Himmelriket är också som ett nät som kastas i sjön och fångar fiskar av alla dess slag. När det blir fullt drar man upp det på stranden och sätter sig och samlar de goda fiskarna i kärl. Men de dåliga kastar man bort. Så ska det bli vid tidens slut. Änglarna ska gå ut och skilja de onda från de rättfärdiga och kasta dem i den brinnande ugnen. Där ska man gråta och gnissla tänder. Har ni förstått allt detta? De svarade honom: Ja. Då sa han till dem: Därför är varje skriftlärd som har blivit en himmelrikets lärjunge som en husbonde som ur sitt förråd hämtar fram både nytt och gammalt. Vi ber. Himmelske far, tack för att du vill tala till oss här ikväll genom ditt ord. Tack för att ditt ord kan ge kraft och frid. Be att du ska öppna våra hjärtan här ikväll och tala till oss precis det vi behöver. Amen. Texten som jag har fått att predika över passar faktiskt ganska väl in i den här tiden på året. Vers 31-35 ur texten jag just läste är faktiskt morgondagens evangelietext i Svenska kyrkan på andra advent. Och temat för andra advent är Guds rike är nära. Och jag tror att den här texten vill säga oss något om att det är just Guds rike vi talar om. Det är ett rike där Gud regerar. Och det här kan låta som någonting självklart, någonting vi har hört förut, men det är så lätt hänt att vi människor vänder fokus mot oss själva, och försöker forma Gud efter vår vilja. Därför att vi vill regera. Och den här texten manar oss till ödmjukhet inför vår roll som människor kontra Gud. Och ödmjukhet är en egenskap hos Gud. En egenskap hos Gud som är förankrad i Guds rike. Det här märker vi genom Jesus, det Jesus gjorde på jorden, och det är också någonting som ska smitta av sig på oss i hur vi lever våra liv. Men som på så många områden i våra liv så finns det här en konflikt mellan våra värderingar och Guds värderingar, de värderingar som ska prägla Guds rike. Och man kan säga att den här konflikten ligger som bakgrund till den här texten utifrån de människor som Jesus mötte på sin tid. Och jag kommer att dela in predikan i tre delar. Del 1, himmelriket förutsätter omvändelse. Del 2, himmelriket präglas av ödmjukhet. Och del 3, himmelriket innebär dom. Jag kan också säga väldigt kort att jag under predikan kommer att använda begreppen himmelriket och Guds rike omväxlande. Det görs även i de olika evangelierna. Så del 1 i predikan, himmelriket förutsätter omvändelse. I den här delen kommer jag framförallt fokusera på en slags bakgrund till den här texten och sätta den i ett sammanhang. Och fokus kommer ligga på den här distansen som finns mellan våra värderingar som människor och Guds värderingar. Och jag kommer ta avstamp från vers 34 och 35 som alltså är del av morgondagens evangelieläsning i kyrkan. I dessa verserna så citerar evangelisten Matteus som skrev det här evangeliet en saltarsalm i Gamla testamentet, salmen 78. Och jag kommer att återkomma till den strax. Men om man tittar på vår text nu som helhet så ser vi att liknelser är centrala för den. Vi hittar totalt 6 stycken liknelser i den här texten. Och både utifrån den här texten och andra saker som Jesus säger så förstår vi att det är väldigt viktigt för Jesus att vi ska rätt förstå liknelserna. I vår text märker vi det eftersom Jesus uttryckligen förklarar innebörden i någon av sina liknelser. Det gör han även i tidigare kapitel. I slutet av vår text frågar han sina lärjungar, har ni förstått allt detta? De säger ja. Och det här är ingenting konstigt, därför att även vi vill ju att när vi försöker förklara någonting för en annan människa så vill vi att mottagaren ska rätt tolka det vi försöker säga. Vi vill att vår tanke ska hamna rätt hos mottagaren. Så det här är ingenting konstigt, men i liknelserna så finns det ju lite extra lager som kan försvåra det lite för oss. Dels finns det en tolkning att göra, för att det Jesus säger ska på något sätt översättas på mitt eget liv. Hur handlar det här om mig? Vad vill Jesus säga till mig? Och sen så finns det ju den här djupa innebörden att det ska säga någonting om Gud och min relation till Gud. Och liknelserna vill ofta få oss att ställa frågan till oss själva. Finns det en konflikt mellan mitt liv och Guds önskan för mitt liv? Behöver jag ändra någonting i mitt liv? Behöver jag ändra riktning på mitt liv? Vi ska alltså se liknelserna som Jesus kallade sig till oss. Så förståelse här handlar om vad det egentligen Gud vill säga till mig. Nej. Så inte huvudsakligen någon slags intellektuell förståelse att vi ska tolka det här på ett intellektuellt plan, utan på ett djupare plan att vi ska drabbas av en insikt om vad vill Gud säga till mig? Finns det någonstans en distans mellan mig och Gud som behöver bearbetas? Och i Bibeln så är det här begreppet förståelse, att förstå vad Gud vill säga oss, är kopplat till ett annat ord som är omvändelse. Som betyder att vi behöver vända om från våra egna vägar. Vi behöver vända om till Gud. Alltså vi behöver förstå på vilka sätt vi behöver vända om till Gud. Och det här är inte minst ett vanligt tema i Gamla testamentet. Och här kommer vi då tillbaka till den här salmen som Matteus citerar i vers 35. Där står det så här: jag vill öppna min mun för att tala i liknelser, förkunna vad som varit dolt sedan världens skapelse. Och om vi tittar i psalm 78 i Gamla testamentet, där det här citatet är hämtat från, så kommer det här precis från början av den här psalmen. Och man kan säga att det fungerar som ett intro till den här psalmen. Att författaren vill säga att nu ska jag säga någonting om Guds syften för era liv, för det här, för mitt folk, säger Gud. Och sen kan vi läsa psalm 78, och då stöter vi på ett återkommande tema, en återkommande tendens som finns genom hela Gamla testamentet och för den delen genom hela Bibeln. Om vi till exempel läser vers 5-8 i den här psalmen, så står det så här: han upprättade ett vittnesbörd i Jakob, han gav sin undervisning i Israel och befallde våra fäder att lära ut den till sina barn, så att den blev känd för det kommande släktet, de barn som skulle födas. De i sin tur skulle berätta för sina barn, så att de sätter sitt hopp till Gud och inte glömmer Guds gärningar utan följer hans bud. De ska inte bli som sina fäder, ett trotsigt och upproriskt släkte med opolitligt hjärta och en ande trolös mot Gud. Så här lägger Gud på något sätt fram en ganska idealistisk bild av hur han vill ha det. Han vill helt enkelt ha ett folk som är vända mot honom. Och det beskrivs som en slags målbild där det här ska gå i arv genom generationer. Men sen, om vi fortsätter läsa psalmen, så kommer det här återkommande temat att Gud är gång på gång trofast mot sitt folk. Han undsätter dem på olika sätt. Men folket vänder sig bort från Gud. Sedan så går det lite sämre för folket. De ångrar sig, kommer tillbaka till Gud. Han hjälper dem igen, men de lämnar igen. Så folket beter sig, kan man säga, som en slags opolitlig partner i ett osunt förhållande. Och det här är någonting som går i cykler, både genom den här psalmen och genom hela Bibeln. Att vi hittar tendenser som visar på ett djupare återkommande problem hos alla människor. Alltså att vi behöver förändras från våra egna vägar, och vi behöver förändras på djupet. Och när vi nu i Nya testamentet läser om hur Jesus kommer till Israel, så kan man säga att det är som ännu en cykel i Guds trofasthet. Ännu en gång så kommer Gud till sitt folk. Gud är än en gång trofast mot sitt folk. I början av Matteus evangeliet så möter vi Johannes döparen som säger: omvänd er, himmelriket är nära. Så än en gång kommer ett kall till omvändelse. Och det här verkar ha med himmelriket, Guds rike, att göra. Sedan mellan de här orden från Johannes döparen och vår text i Matteus 13 så möter Jesus människor. Och vi läser om hur människor tog emot Jesus. Hur olika grupper av människor tog emot Jesus. Och om vi kommer ihåg den här bakgrunden från Gamla testamentet, hur folket hade agerat tidigare, så blir det ju väldigt intressant att fundera på, ja, men hur ska folket ta emot Gud den här gången? Men Bibeln beskriver hur den här gången så var någonting annorlunda. Därför att Jesus var och är unik. Och Jesus kom för att på ett helt unikt sätt etablera Guds rike på jorden. Så att Guds rike stannar kvar hos alla folk, inte bara Israels folk den här gången. Men ändå så läser vi om hur inte alla människor, inte alla grupper av människor tog emot Jesus. Och här har vi då bakgrunden till vår text. Att det finns olika grupper av människor som svarade olika på Jesus kallelse. Och här kan vi stanna upp och fråga oss själva hur vi idag tar emot Jesus kallelse. Jag kan också säga att vår text ställer oss inför ett ganska oväntat perspektiv på det här ordet omvändelse. Därför att ordet omvändelse har blivit ganska negativt laddat. Därför att det handlar om, vi tänker att det handlar om att vi som människor måste ge upp saker. Vi måste avsäga oss någonting. Men vi kan också se på omvändelsens konsekvenser. Alltså, vad har vi att vinna på det? Och i vår text så hittar vi liknelserna om skatten och pärlan, som beskriver hittandet av Gud, Guds rike, som att man upptäcker någonting som förändrar allt, som vänder upp och ner på tillvaron, som gör att vi måste leva på ett annat sätt. Och om vi tänker på omvändelse på det här sättet, så kanske vi kommer bort lite från det här att vi måste ge upp saker, oj vad jobbigt, vi måste ge upp saker. Och istället så hamnar fokus på vad Gud har gjort för oss, vad vi kan upptäcka hos Gud. Jag kommer in på predikans andra del. Himmelriket präglas av ödmjukhet. Och i denna del kommer jag ta avstamp från liknelserna om senapskornet och surdegen. Dessa två liknelser beskriver båda två något som till det yttre kan verka litet, oansenligt, men som med tiden blommar ut eller växer till sig till oanad storlek. Och det här liknas vid Guds rike. Något som till det yttre kan verka litet, oansenligt, men som egentligen har en oerhört stark inneboende växtkraft och som till slut kommer leda till en storslagen triumf. Man kan ibland tänka att om jag bara hade fått vara där på den tiden, hur mycket lättare hade det inte varit att tro. Men även om vi tänker så kan vi här läsa att inte heller alla som var där på plats vände om. Varför var det så? Det är såklart svårt att veta om man tittar på individnivå, men som sagt så möter vi de här olika grupperna av människor som Jesus träffade. Och de som framförallt målas upp som motståndare till Jesus var de som kallades fariséerna och de skriftlärda. Någon form av religiös elit i landet som gjorde aktiv motstånd mot Jesus. Och det verkar som att de inte förstod vad det var som hände. De hade väntat sig något annat. Vi kan läsa i Lukas evangeliet kapitel 17 så här. Då Jesus blev tillfrågad av fariséerna om när Guds rike skulle komma, svarade han: Guds rike kommer inte så att man kan se det med ögonen. Ingen ska kunna säga: se här är det, eller där är det. Nej, Guds rike är mitt ibland er. Så på något sätt så verkar det som att dessa människors förväntan på Gud inte stämde överens med vad Jesus hade att komma med. Men det visar sig utifrån Bibeln att de här människorna hade fel. Jesus var inte den mäktiga kung man kanske hade kunnat förvänta sig skulle komma med Guds rike, vilket vi påminns om särskilt nu i advent och jul. I en text som läses ganska mycket så här års kommer från Jesaja 9. Och där står det så här: för ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet och hans namn är under, rådgivare, mäktig Gud, evig far, fridsfurste. Den kontrasten som målas upp här mellan ett litet barn och de storslagna namnen det här barnet får visar att saker och ting inte alltid är som de verkar. Och samma sak visas i vår text, att med Guds rike så är kanske saker och ting inte som de till ytan verkar. Fariséerna och de skriftlärda som Jesus mötte försökte på olika sätt rama in Gud. De hade en färdig bild av hur Guds rike skulle komma kanske. Men Jesus visar oss att Vi människor ska inte försöka forma Gud efter vår vilja, utan att vi ska visa ödmjukhet inför det Gud vill göra. Så liknelsen om senapskornet och surdegen visar att Guds rike handlar inte bara om vad vi ser här och nu, utan de beskriver hur Guds rike någon gång kommer att bli verkligt på ett sätt som vi ännu inte kan ana. Och jag tror att vi moderna människor tycker att det här är oerhört störande. För att vi vill ofta ha ganska konkreta fakta att ta ställning till i våra liv. Jag tänker på människor i min ålder, särskilt om man bor i en större stad, så tänker man nog ganska mycket på hur man kan minimera sina risker i livet. Man tänker på olika valmöjligheter. Att hitta en partner, bilda familj, ha karriär, skaffa bostad. Var ska det här hända? När ska det hända? Hur ska det hända? Hur ska man prioritera mellan de här sakerna? Om jag gör det här valet idag, vad kommer det få för konsekvenser om 1, 5, 10 år? Och vi vill helst ha en ganska tydlig väg utstakad för våra liv, trots att vi vet att livet kan förändras väldigt snabbt. Om vi översätter det här riskminimerande tänkandet till vår text, så kan man säga att fariserna och de skriftlärda verkar ha tänkt lite så här, fast på ett religiöst plan. De tänkte att de hade jättebra koll på sin relation till Gud. De hade allting utstakat. De visste hur Guds rike skulle komma. Och vi läser också om att de var så fokuserade på det här, så att i verkligheten så stängde de också andra människor ute från Guds rike. De prioriterade sin egen säkerhet, sin egen stabilitet framför Guds rikes bästa. De hade sin idé om hur Guds rike skulle komma, och när det inte skedde på det sättet så vågade de inte ta risken. Så man kan säga att fariserna och de skriftlärda ägnade sig åt andligt högmod. Idag, i Sverige åtminstone, kan man säga att det är vanligare med någon form av sekulärt högmod. Alltså att vi rör oss bort från åtminstone organiserad religion. Vi tänker att vi har allt ordnat själva. Vi behöver inte Gud. Varför skulle jag ta den risken eller göra den uppoffringen? Om jag jämför det med alla de här andra valmöjligheterna jag har i livet, den här risken ger inte en utdelning som kan konkurrera. Men om vi utgår från vår text så visar det sig tydligt att ja, med Guds rike så fungerar det inte att tänka på det här sättet. Vi kan inte säga att Guds rike är det som kommer ge mig störst personlig utdelning om 1, 5, 10 år. Utan vi pratar om ett helt annat tidsperspektiv. Så om vi inte kan gå på den här minimeringen av risk i vår liv, vad kan vi då gå på? Vi kan gå på det faktum att Gud vill möta oss i sitt ord och i våra liv. Han vill tala till oss, han känner oss. Vi kan också gå på vad Jesus har gjort för oss och fundera över vad innebär det i mitt liv, hur påverkar det mitt liv? Och sedan fundera på vilka sätt skulle något annat kunna matcha detta. Genom evangelierna mötte Jesus fattiga, utstötta, ödmjuka människor som inte hade förmånen att kunna kalkylera eller riskminimera. Och på samma sätt som så mycket annat med Guds rike som vänder saker och ting upp och ner, så får vi följa deras exempel. Alltså de människor som till det yttre kan verka svaga, obetydliga, lyfts här upp som en förebild för alla människor. Därför att ju fler valmöjligheter vi har i livet, desto lättare blir det att riskminimera. desto lättare blir det att välja bort Gud. Vilket om vi inte är försiktiga, så om vi inte är försiktiga så kan det här leda till att vi blir överdrivet självsäkra och i slutändan någon form av högmod. Så en öppen fråga utifrån den här texten blir: hur kan vi i våra liv hitta till den här ödmjukheten? Hur kan vi inse att inget materiellt kommer att hjälpa oss i slutändan? Jag går in på predikans tredje del, som jag kallar för himmelriket innebär dom. I del 1 och 2 av predikan har fokus alltså varit orden omvändelse och ödmjukhet och hur dessa på olika sätt hänger ihop med Guds rike. Min utgångspunkt i den här tredje och sista delen kommer att vara liknelserna om ogräset och fiskenätet, som ju egentligen upptar den största delen av vår text. Och man kan säga att de hanterar en slags skärningspunkt mellan omvändelse och ödmjukhet, nämligen dom. För när vi tänker på vårt eget behov av omvändelse så är det ganska lätt att vi börjar också titta på andra människors behov av omvändelse. Och om vi inte är försiktiga så kan det bli ännu lättare att börja tänka ännu mer på andra människors behov av omvändelse än vårt eget behov. Och då kan vi fundera väldigt starkt på hur detta hänger ihop med en ödmjuk livsstil. Det är väldigt lätt att glida över till att fokusera på andras brister snarare än mina egna. Och i liknelsen om ogräset så möter vi två grupper av människor som liknas vid vete och ogräs. Den här liknelsen är väldigt lik liknelsen om fiskenätet. Där har vi också en uppdelning mellan två grupper av människor. Och som jag varit inne på tidigare, den här uppdelningen av människor i grupper går i linje med tidigare kapitel. Olika grupper av människor svarade olika på Jesus kallelse. Vissa människor motarbetade honom, andra människor tog emot honom. Och i vår text så möter vi ganska hårda ord från Jesus. Men dessa går också i linje med tidigare hårda ord i tidigare kapitel. Därför att Jesus har blivit aktivt motarbetad av en grupp människor och i vår text når det här valet av hur vi ställer oss till Jesus sin kulmen. Det ska komma en dag då vetet skiljs från ogräset. Alltså Jesus pratar om en slutlig dom. Och vi kan tycka att det är jobbigt att tala om dels att tala om en uppdelning mellan människor, därför att det i sig kan vi uppleva som dömande. Och så är ofta fallet när vi pratar om mellanmänskliga relationer. Det är ofta kopplat till religiöst hyckleri, eller hyckleri överlag, att vi fokuserar på andra människors brister snarare än våra egna. Vilket Jesus talar emot när han talar om att vi ska ta bort bjälken i vårt eget öga innan flisen i vår broders. Och fariserna som vi mötte i Matteus, de verkar ha dömt andra människor på ett sätt så att de utvärderade andra människors ställning inför Gud. Men på just denna punkt så finns det ingenting. Vi som människor har ingen rätt att döma andra människor i relation till Gud. Utan det är Guds roll att döma människor. Och fariséernas handlande ledde då till den här tragedin att de genom sitt sätt att leva och praktisera sin religion så stängde de människor ute från Guds nåd. Men det var inte deras sak att göra. Så vi som människor kan se dömande som ganska problematiskt. Men vi ska också komma ihåg att vi kan inte hålla på att modellera Guds dömande utifrån hur vi människor dömer andra människor. Då har vi försöker att modellera Gud efter hur vi som människor agerar. Jag var just inne och nuddade den här texten om att vi ska ta bort bjälken i vårt eget öga. Den kommer från Matteus 7. Där säger Jesus också, döm inte så blir ni inte dömda. Och det här är ju ord som man kan höra ganska ofta. Som en slags beskrivning av hur man som kristen ska leva sitt liv. Och så är fallet. Men åtminstone jag kan uppleva en dragkamp här, eller en svårighet. Hur man ska tillämpa de här orden och samtidigt vara ärlig inför olika moraliska begränsningar som kan finnas i Bibeln. Alltså hur kan vi vara ödmjuka och icke-dömande och samtidigt stå fast vid Bibelns moraliska värderingar? Två försök till någon slags första sätt att angripa det här. Först och främst att vara ärlig inför mina egna fel och brister. Alltså fariserna dömde människor som var annorlunda jämfört med dem. Samtidigt som fariserna visade sig hade väldigt stora problem i sitt inre. Så om vi på något sätt dömer en annan människa antingen högt eller tyst, så borde vi kanske ta ett steg tillbaka och fundera över oss själva om det här är ett område där också vi har problem. Eller om det finns andra områden där vi har problem. Och för det andra, ska det här på något sätt då balanseras mot att vi inte ska förneka alla människors behov av omvändelse. Om vi jämför himmelrikets och Guds värderingar med våra liv, så kommer alla människor till korta på många områden i livet. På många olika områden. Men i slutändan så är det inte inför mig som andra människor ska stå till svars, utan det är till Gud. Det kan vi ha som en slags första utgångspunkt. En härlig konsekvens av vår text, om man kan tala om använda det ordet i det här sammanhanget, så är det att dömandet i slutändan inte är vår sak. För att om vi som människor är väldigt dömer på ett väldigt hårt sätt och på ett bristfälligt sätt, så vill Gud befria oss från det slutgiltiga dömandet. I vers 27-30 i vår text så står det så här. Då gick tjänarna till sin herre och sa: Herre, visst sådde du god säd i din åker. Varifrån kommer då ogräset? Han svarade: Detta har en fiende gjort. Tjänarna frågade honom: Vill du att vi ska gå och samla ihop det? Nej, svarade han, då kan ni rycka upp vetet samtidigt som ni rensar ut ogräset. Låt båda växa tillsammans fram till skörden. När skördetiden är inne ska jag säga till skördemännen: Samla först ihop ogräset och bind det i knippen för att brännas. Men vetet ska ni samla in i min lada. Så i domen så förenas ödmjukhet på något sätt med omvändelse. På så sätt att vi människor måste ta ett steg tillbaka, vara ödmjuka för att vi har inte hela bilden. Någonting måste hända inom oss för att överlåta dömandet till Jesus, som kommer att döma rättvist. Jesus är den som har frälst oss och han är också den som ska döma. Jag kan i det här sammanhanget inte undgå att citera tredje versen från en julsång som jag tycker om, som någon kanske har hört. Den heter Guds son är född. Och jag tycker den fångar de här två sidorna av Jesus ganska snyggt. Dels som någon som ödmjukade sig, sa upp sin bekvämlighet för att frälsa oss. Dels som någon som en dag ska döma alla människor. Och vers 3 i den här sången går så här: En härlig tröst att han som är vår frälsare ska en gång bli vår domare. En härlig tröst. Då han i skyn ska komma med makt och mycket härlighet och giva sina fromma sin lön i evighet. Det är alltså den här evigheten, den här tillvaron som vi hoppas på, som vi ser fram emot. En tillvaro där inget, där det inte finns någon, där ingenting hackar mellan Guds rikes värderingar och våra värderingar. Det blir en tillvaro där vi får möta Jesus som har gått före oss, som har offrat sin bekvämlighet och sitt liv för oss. Och i väntan på detta så lever vi här, och vi får be att våra invanda attityder, där de kan finnas, och vårt dömande, där det kan finnas, ska ersättas av Guds rikes värderingar. Vi ber. Jesus, tack för att du kom till jorden som ett barn, som en människa. Att du blev som vi, att du levde som en människa, och att du ser och vet precis hur vi har det. Du ser att vi ofta brister i ödmjukhet, och att vi ofta vill gå vår egen väg. Vi ber att du ska förlåta oss, att du ska kalla på oss, att du ska tala till oss, att du ska dra oss närmare dig. Ber att du ska forma oss efter dina värderingar, efter ditt rike. Att du ska göra oss till representanter för ditt rike här på jorden. I Jesu namn. Amen.